På Ringvägen 52 så reser vi oss lite spaka, lite skakiga efter en riktig urladdning här i Stockholm i helgen när Nashville Predators och Pittsburgh Penguins var här för Global Series. Och vi har jättemycket att snacka om i hockeyvärlden. Ta igen, för det var så mycket fokus på de här två lagen. Men givetvis måste vi få landa lite i helgen och vi har samlat några av de tappra kämparna. Mattias Nordström, jag vet att du har så svårt att skilja dig från Niklas Holmgren, så jag sa att kan du inte vara med ett par minuter i alla fall, Niklas?
Ja, det känner jag mig trygg, så det är någon av oss som kan prata konstant i alla fall.
Nej, Notan gjorde en fantastisk insats i faktiskt. Jag är mycket nöjd med han. Följsam och bra och klev in när det behövdes. Men han snor mikrofonen.
Är det första gången du är i podden, Holmgren?
Nej, men han får ju ge mig mikrofonen. Jag har inte fått någon egen. Ja, nej, men det var trevligt. Det var kul att få se på nära håll. Det är något speciellt.
Du fick med en handduk, Erik.
Jo, det är den här Global Series-handduken då som spelarna använder. Men för mig var det underbart, och framförallt att förhoppningsvis många barn och ungdomar både tittade på TV6 och Viaplay och såg de här stjärnorna med Forsberg, Karlsson, Crosby, Malkin. Och eller var på plats, antingen på match eller på träning, så man blir inspirerad, så man börjar våga drömma, så man blir sugen att gå ut på gatan eller på allmänhetens åkning och testa grejer. För det handlar om att föra arvet vidare i världens häftigaste sport.
Honkinen, när jag släpper dig här, du har ju sysslat väldigt mycket med den här läderjuxandet här på senast. Hur kul var det att köra lite riktig sport igen?
Ja, det var riktigt trevligt faktiskt. Hockeyn har ju passar mitt temperament bra också, för det händer någonting hela tiden. Man får vara alert, och så har jag Mattias som styr upp mig när målvakten lämnar, och så slår han på mig.
Hur mycket känner du att du måste stabilisera Honkinen, kör tillsammans mot honom?
Nej, inte mycket, utan det är väl komplementerat.
Jag menar inte liksom kommenteringsmässigt. Nej. Utan vid sidan av, när ni ska ta er till positionen.
Det är så mycket så att det här programmet räcker inte till. Men när han sitter och kommenterar, då är det full kontroll. Utanför, kaos.
En gång när Notan skulle vi gå ut och handla, då skulle han köpa sådana här raklöder. Vi kör ju lite raklöder, vi är ju tre här inne, så vi kör raklöder på
snart fyra.
Det är nära.
Då köpte han tandkräm istället. Eller hudkräm. Det var tungt för honom att göra fel, va?
Får jag säga en grej om Niklas bara, att ibland är du som killarna på högstadiet som låtsas om att du inte har pluggat och kommer dit. Men i själva verket är du ju extremt förberedd. Notan berättade att du satt och kollade i körschema. När ska vi in? Ja. Så att du är förberedd.
Jag gör en biografi på alla spelare, drafter och liknande. Och sen är det ju, det gäller ju att hänga med hela tiden. Det händer ju mycket i NHL, men det är ju en fördel med att ha gjort det länge att du kan snabbt sortera informationen också. Mm.
Det sista du ska få kommentera när jag lämnar det här nu, för jag vet att du måste vidare här i livet, du har ju så mycket för det hela tiden. Det är att nu är det alltså en annan svensk, Adrian Kempe, som har fått ett större kontrakt av Los Angeles Kings än vad Mattias Nordström fick.
Ja, det är ju helt horribelt alltså. Är det Rob Lake som har skrivit det kontraktet? Din kompis?
Nej, han är borta.
Han är borta nu. Ja, det var ju väl därför det gick då. Det. Jag brukar säga att jag upptäckte Adrian Kempe. Jag har alltid gillat honom, hans skridskåkning. Han har en flyt i spelet som få har. Sen så kan man ju diskutera pengar hit eller dit, vad som är värt och inte värt, men som ishockeyspelare så han har varit länge en av mina favoriter. Han hängde ju lite fram och tillbaka i landslaget ett tag, men jag har aldrig förstått varför, och när han kommit hem och spelat VM så har han ju varit den som har stuckit ut. Så att det kanon kul för honom och kul för Los Angeles. 8 år är det, va?
Mm, det är 8 fina år. Kul för oss att du var med här.
Tack snälla, sköt er nu. Kan jag lämna er med det gott samvete?
Kommenterar du fotboll imorgon eller?
Ja, nej, men däremot så ska jag åka och kommentera fotboll nu. Det är en Tyskland ikväll, och sen tänker jag ta ledigt till Arsenal Tottenham nästa söndag. Så att ni slipper mig ett tag.
Hälsa familjen och njut.
Det ska jag göra. Frugan står med bilen utanför.
Ja, härligt. Hälsa Jeanette.
Det är därför jag vill skynda på det lite. Jeanette, du ska inte behöva vänta här. Vi hoppar rast på det kontraktet då, Erik. Det är alltså 10,6 miljoner lite växel över 8 år. Vad var din spontana reaktion när du såg det här?
Vi har pratat om det här tidigare igår morgon NHL, och det var någonstans där runt 10 vi förutspår han skulle landa. Lönetaket går ju upp nu för varje år. Det är drygt 95 miljoner dollar som varje lag har att spendera i lönetak just nu, och det kommer fortsätta gå upp. Så det är de här pengarna han är värd med det han presterar, och bakom Kopitar där så är det ju den viktigaste forwarden i LA Kings, och jag tycker det landar rätt. Vad säger du?
Ja, det tror jag absolut. Han ligger väl under nivån. Vi har sett kanske 12 miljoner för lite yttrar och sånt här nu. Men han ligger väl under där produktionsmässigt, även om han är en bra tvåvägsspelare. Mattias, tror att det fanns någon risk att det här inte skulle hända? Att det skulle spricka mellan Kempe och klubben?
Jag tror inte det. Och det är mycket på grund av att titta på Kåpet här. Är det sista säsongen? Det vet vi ju nu. Men det var ju det som var frågan innan. Och då blir han ju än viktigare för ett King som jag tycker står och väger lite med var de är på väg. De kan ju nästan inte göra en ny ombyggnad, utan det är här och nu. Och då blir ju Kempe än viktigare med den erfarenheten han har och den spelare han är. Så för mig var det ett enkelt beslut om jag hade suttit i den stolen som nu Ken Holland gör.
Vi brukar ju prata om att svenskar ofta ligger lite under marknadsvärde på sina kontrakt. Men jag kollar här. 4 av de 12 senaste största kontrakten som skriver den sett till löntagsträff är svenska spelare. Så vi kanske har svenskar blivit bättre på att ta betalt?
Ja, det tror jag faktiskt. Men det är mycket rådgivarna, agenterna som säger att det här är ditt marknadsvärde. Och sen jämför man med andra spelare. Det finns ju så mycket underliggande statistik nu man kan jämföra. Och de är nog rätt hårda med det. Såklart agenterna, med att det är den här nivån som är, annars kommer vi söka oss någon annanstans. Och, ja, i det här läget så var det ju faktiskt öppet mål. Det var ju bara en tidsfråga, och när vi vaknade i morse och samlade så då var det klart. Och det är bara att gratulera både LA Kings och Kempe.
Kommer ju då alltså in som femte bäst betalda svensk. Elias Pettersson toppar på 11-6 och sen har vi Erik Karlsson, Wilhelm Nylander på 11-5 och Rasmus Dahlin på 11. Om vi går vidare till det som har hänt i natt, så var det mycket blågul fägring när Detroit och Rangers möttes. Och det här var ju faktiskt, ska vi säga, en Lucas Raymond show. Detroit vann den här matchen med 2-1. Raymond hade assist på det första målet, ett skott som blev retur inpetad på, och sedan kom det ett kvitteringsmål från Mika Zibanejad efter det, hans sjunde för säsongen, innan Lucas gick in och avgjorde. Och Mattias, Lucas Raymond, vad säger du om hans säsongstart?
Mycket bra. Han missade ett par matcher, lite småskadad. Och när, om Detroit ska nu vända det här, bli igen en, ska vi säga, stor makt inom hockey som de var i många säsonger, så behöver de Lucas Raymond, och de behöver att han ska leverera på högsta nivå. Så att i mina ögon så är han Detroits viktigaste spelare.
Lucas har nu 7 poäng senaste 3 matcherna. Han är uppe på 20 poäng på bara 17 matcher den säsongen. Och precis som Mattias inne på, Erik, så har han ju också dragits med någon skavank vad man har hört och sånt där. Så det här är liksom kanske vår bästa forward nu. Han är uppe där på den nivån.
Absolut, och just det här självförtroendet, det här är ju ett magiskt mål när han går runt, går på inneskär, glider, fintar skott och får ner Quick då som nyper, och sen så går han vidare och lägger in den öppet mål för ett avgörande. Och det är så underbart, vi pratar mycket OS också nu under Global Series i studion, och att se att Raymond tycks vara skadefri, ohämmad, och kommer att bli en av nycklarna för att Tre Kronor ska vinna sitt tredje OS-guld.
Vi nämnde också att Mika Zibanejad gjorde sitt sjunde mål för säsongen för Rangers. Det är bäst i New York, och det säger också någonting, för Rangers har haft svårt att göra mål i många matcher den här säsongen. Notera också att Mika är 12 i hela NHL i skott på mål totalt sett den här säsongen. Han skjuter klart mer än han gjorde i fjol. Och vi har haft lite frågetecken för Mikas form, återigen vad det gäller OS och sånt där. Men det kanske är på rätt väg ändå.
Det är verkligen på rätt väg. När jag har följt Rangers inledningsvis, så det är tufft för dem. Mika har varit Rangers bästa spelare. Och hamnar helt plötsligt i ett lag där tidigare har varit på väg upp. Nu är de under mitten. Så att de underpresterar, men Mika är i alla fall den som leder Rangers både poängmässigt, men också tycker jag han tar ett stort defensivt ansvar. Så att i den kontexten får man titta på Mika annorlunda än när Rangers var mer av ett topplag.
Men om man pratar hierarkimässigt i Sverige, om vi säger topp 9, man pratar ju kanske 3 toppkedjor i OS, så här, är Mika fortfarande där? För topp 5 har han ju halkat ur.
Ja, absolut. Men eftersom formen är på uppgående, och han har ju också en roll där han spelar ganska mycket defensiva minuter, möter motståndarens bästa spelare, och det borde för att han skulle kunna ta en tredje kedjas roll i OS-laget och få en del tuffa minuter där han möter motståndarens bästa spelare också. Så han har verkligen stärkt sina aktier. Det var ju blytungt i fjol, men det ser betydligt bättre ut för Zibanejad i år.
En annan spelare som har tagit en stor defensiv roll där det också har varit lite frågetecken, eller ganska stora frågetecken i den här formen, är Elias Pettersson. Och när hans Vancouver slog Tampa natt så hade Elias två assist, inklusive en fin så här lite gamla goda Elias med lite vickningar och dragningar.
Självförtroende.
I powerplay, precis. Och Jake DeBrusk petar in returen där. 17 poäng för 20 matcher på 20 matcher för Elias, som också tar ett stort defensivt ansvar och bland de bättre underliggande siffrorna i Vancouver. Jag börjar så här. Vår kollega Staffan Kronvall, slash konkurrent, jobbar på en annan kanal här, sa att just nu är inte Elias en OS-spelare för mig här om veckan. Håller ni med om det?
Nej, inte jag. Alltså, om jag får börja säga att just nu, han täcker flest skott av alla i hela NHL nu. Alltså, han offrar sin kropp, spelar extremt offervilligt för laget, och dessutom han börjar spela med självförtroende. Han har gjort 6 poäng på de senaste 3 matcherna, så fortsätter han med det här. Det börjar se ut som den gamla Elias, han som vann årets rookie när han kom in i världens bästa hockeyliga. Så det är, jag tror att Sam Hallam och staben älskar det de ser just nu av Pettersson. Så peppa peppa, ta i trä, för han håller sig skadefri och frisk. Så den form han visar nu, så ska han definitivt vara med i OS-truppen, tycker jag.
Ja, jag ser att det här är en väldigt styrka. Det finns många talanger som har behövt ta den här vägen. Och jag tycker, och då när jag säger ta den här vägen, jag hoppas att det är tränarstaben i Vancouver som har sagt att istället för att stirra dig blind på det här poängprotokollet, vi vill att du gör rätt saker för laget. Täcker skott, tar ett defensivt ansvar. Det viktigaste för oss är att du hjälper det här laget vinna hockeymatcher. Och det kanske inte alltid mer att göra mer poäng. Tar vi det då och lägger över på 3 kronor. Precis samma situation som Mika då tar ett stort defensivt ansvar. Säg våra topp 5, om vi säger att de här två killarna är utanför topp 5. De är ju i den här positionen. Första powerplay, öser in poäng. Och då är det ju att, ger vi inte dem den rollen i ett OS-lag, vad ska de göra för någon nytta då? Då tar jag det positiva. Elias Pettersson och Mika då har ju kanske lite andra roller i sitt lag, som också då är van med att göra dem. Och den viktigaste frågan, de accepterar att ta en annan roll i ett OS-lag för att vi ska kunna bärga ett guld. Så två utropstecken egentligen, Elias och Mika.
Och det är det som att skapa självförtroende och bra beteende när man gör rätt saker, spela hockey på rätt sätt och därigenom skapa självförtroende. Sen kommer poängen som en bonus, och de kan ju faktiskt spela tillsammans i en tredje kedja. Alltså Elias kan ju vara center och Mika på vingen, eller tvärtom, och de kan liksom bygga i varandra. Så att...
Och som motståndare, då skulle jag, om jag var tränare här, skulle jag ändå sätta en cirkel. Men glöm inte bort vad de här kan göra när de får pucken, även om det skulle vara en tredje kedja, därför det vet vi kapaciteten de har i offensiven.
Jag ska nästan jag ska citera Patrik Alvin som är general manager i Vancouver. Jag såg en intervju med honom här om veckan. Då fick han frågan i Sportsnet Vancouver om han tror att Elias kan komma tillbaka till 100-poängsformen. Och då sa han, jag vill inte att Elias ska bry sig om att han ska göra 100 poäng, utan att laget ska ta 100 poäng i tabellen.
Okay. Ja.
Och det var ändå...
Mycket bra sagt.
Ja. Det finns verkligen någonting där. En spelare som jag nu tänker slå fast är given i OS-laget faktiskt. Det kanske inte var inför säsongen, men det vill jag säga att han är nu. Det är Emil Heinemann som gjorde sitt 9:e mål för säsongen när Islanders mötte Colorado. Det är näst bästa svenskar bakom Leo Carlsson. Och jag vill att vi kollar på det här målet, båda två. För han gör det här målet med skridskon. Han sparkar inte in den, skenan lämnar den. Men det är uppenbart att han sätter fram skridskon.
Och det är tillåtet.
Och det är tillåtet. Men det jag vill fråga dig här, Erik, det blir också som mål såklart. Du som är målvakt. Nu är det här ett par meter utifrån målet. Men den här grejen att skjuta fram skridskon för att göra målet. Regeln mot sparkar finns ju för målvaktens säkerhet. Min tanke var så här. Går det här emot andemeningen av regeln om folk börjar skjuta fram skridskon när du är en 2 dl ifrån målvakten?
Ja, jag förstår din fråga, Jonathan. Men för mig så måste det här få bli mål. Det är nog svårt att göra mål i ishockey, och backarna är så duktiga på att ta bort klubbor och så. Då behöver man kunna använda skenan och styra in puckar som vi ser honom göra i det här fallet. Och det farliga är när man börjar sparka liksom med skenan i luften och sparka, för då är det ju hög skaderisk. Men det här man sätter fram och liksom styr in puckarna med skenan, det tycker jag är väldigt bra att det tillåts. Och det är ingen större skaderisk med det.
Och sen ser vi också Viktor Olofsson styr in ett mål i den här matchen. Och jag slog ju fast att Emil Heinemann är given i OS. Ni får säga emot mig om ni vill nu. Men jag tar er tystnad som att ni inte gör det.
Men det är ett par... Ja, vi kan väl ta en diskussion. När du använder ordet given.
Ja.
Det här beror ju på precis hur man ska sätta ihop det här laget. Har du en tydlig bild att vår fjärde kedja, vi kan inte ha liksom 4 produktionskedjor. Vi måste kunna ha en fjärde som ska stänga ner motståndarna, som ska straffa motståndarnas backar med hårt fysiskt spel. Då en Heinemann. Mycket bra val.
Mm. Sam Hallam hintade när han gästade vår studio där mellan båsen igår att det handlar ju inte om att ta ut de 15-20 bästa spelarna individuellt. Det handlar om att ta ut bästa laget. Och där är ju Heinemann en sån här perfekt spelare med sin skridskoåkning, med sin fysiska närvaro. Och dessutom att han har det här otroliga skott. Jag pratade med Mikael Karlberg när vi jobbade tillsammans i Färjestad. Han sa han skjuter, han aldrig nästan sett någon skjuta så hårda handledsskott.
Men det är tufft att säga att given.
Given är tufft.
Men det är för att om jag tar det du säger, Mattias, här att om du vill bygga en energikedja, vilket jag upplever att Sam absolut vill göra och kanske har tagit med sig från tidigare mästerskap, då vill du ha en spelare som Heinemann. Han har det fysiska elementet som få svenskar om. Men du också adderar det faktum att han har näst flest mål av alla svenskar. Han har fler mål. Han är Filip och Wille Nylander, 8, han har 9 mål.
Ja, där måste vi ändå skilja där, för vi sitter precis och bedömer, nu tar jag inte bort någonting från Heinemann, men vi pratar om Elias och Mika, att det är sådär att ja, det viktigaste laget. För Heinemann, han har sådana egenskaper som det hade stått 2 mål eller 9. Ska han spela en fjärde kedja så får man ju räkna med att gå igenom en OS-turnering med kanske 0 mål.
Och kanske 6 minuter per match.
Precis.
Men det han ska göra, det var därför jag frågade Karlberg om honom, hur han, ja men det är en superkaraktär.
Ja, alltså, och då är det där han ska bedömas på i en fjärde kedja, exakt. Inte att han har 9 mål.
In och ge hjärnet till 25 sekunder, kör över så många du hinner och sen åk och byt, och då är du en viktig kugge för att Sverige ska ha chans att vinna OS-guld. Så för mig är han också faktiskt given just i den rollen.
Då får han 2,5 givna röster då. Ska vi säga det?
Absolut.
Jag lyckades inte vinna över det helt nog. Men vi går vidare. För att vi såg Viktor Olofsson styra in ett mål här också för Colorado i den här matchen. Klippen vi såg här. Och Viktor har 15 poäng den här säsongen. Marcus Johansson har börjat jättebra med 17 poäng på 20 matcher. Det är två killar som jag inte tror att man tänkte på som jättenära OS-lag. Absolut inte givna. Är det någon av dem efter de här starka starterna som ni känner det nära?
Ja, jag tror att båda är nära. Jag tror att Sam har haft jättebra erfarenheter och Tre Kronor när de har varit med i VM. Och de har ju faktiskt varit bland de bästa där. Pratar vi Marcus Johansson, grattis till över 1000 matcher nu i världens bästa hockeyliga får vi säga också. Men han är ju en sån där schweizisk fickkniv som du kan använda honom både om det behövs i en toppkedja men också längst ner i en fjärde kedja med sin skridskoåkning och fredighet. Så definitivt, så det kommer ju handla mycket om också att de visar bra form och är skadefria. Så de är ju med i den här kortleken på, ja det är ju många spelare. Men som...
Där är ju utmaningen för alla nationers tränare, det är att i formen, det här ska väl vara klart i alla fall slutet av december.
Jag vet, men det är ju ändå... Det är ju drygt en månad kvar att visa bra form.
Det är det, så, men det är här och nu. Men sen är det ytterligare 60 dagar efter det som du ska pika. Så att det är det här som är det svåra för. Vi såg det ju inför Four Nations med Rickard Rakell utanför laget. Det var inte så många som
kom
sa
med som
någonting.
Reserv.
Ja, kom med som reserv. Men sen har han ju en fantastisk höst. Och då var det ju nästan så här att hur får vi in han i laget? Mm. Och den situationen kan man ju hamna i igen.
Men om vi tar de här två namnen som vi nämnde, Olofsson och Johansson.
Ja, vi ska prata vidare om dem, Jonathan.
Ja, det är jättebra. Ni ska bara få svara. Spelar någon av dem OS? Om ni ska gissa här och nu.
Jag tror inte Olofsson gör det.
Nej, jag håller med Erik. Jag tror Marcus ett...
Närmare.
Båda är nära, men Marcus ett steg närmare. Mm.
Tillräckligt nära? Om ni ska gissa här och nu, med den information ni har nu. Ni har inte all information.
Han är nära.
Nej, men det är klart att han är ju supernära. Alltså du förstår vilket huvudbry på det här smörgåsbordet. Det är som du äter ju mycket frukost. Jag har ju sett det på nära håll.
Ja, absolut.
Du går ju där och du ska jag ta den eller den, och så hamnar du med halva bordet fullt med grejer. Gör ju du. Men i det här fallet måste de ju välja bort vissa av de här godsakerna. Och det är det, vi sitter här och spekulerar. Det är ju en stor del inför OS nu att man bygger upp, man spekulerar. Och sen till slut får vi se slutprodukten. Men jag säger att Mojo, han är nära.
Ja, ni får kanske ett svagt godkänt på den här insatsen här. Rasmus Dahlin är tillbaka. Mm. Och vi vill egentligen bara ta upp det. Rasmus har varit ledig en vecka av personliga skäl och kom tillbaks. Gör det jättebra direkt för Buffalo. Och det är ju bara roligt att se Rasmus tillbaka. Att han känner att han är i en position där han kan återvända ett lag.
Ja, det är det viktigaste att på hemmaplan att verka gå ett steg i taget i rätt riktning. Därför är hockeymässigt tillbaka 27 minuter, 2 assist. Så att han är ju saknad när han var borta från Buffalo.
Och det viktigaste av allt är familjen först. Att när frugan går igenom det där med hjärtat. Och det är det absolut viktigaste i livet. Det måste man ju alltid komma ihåg också. Det här är ju det är fantastiska hockeyspelare. Och man förväntar sig att de alltid ska vara där ute. Men när det händer saker, personliga saker med familjen, så är det ju mycket viktigare. Och han var ju också tacksam för Buffalo att det var bara åka och ta den tid de behöver. Och han hyllar ju också henne för den kämpaglöd och det hon går igenom nu. Och sen så sa han ju också där i intervjun att det går verkligen åt rätt håll. Och då är det ju det är ljuvligt att se honom tillbaka på, dels höra det och sen se honom tillbaka på isen. För Buffalo utan Rasmus Dahlin, de är ju inte ens nära att vinna matcher.
På tal om Buffalos problem att vinna matcher så har vi en liten uppgift åt er. Och Erik, du har ju ditt fantastiska lilla tidtagarur här som ju är väldigt programenligt. Kan du ställa det på en minut här medan jag förklarar det här momentet?
En minut.
Vi kommer att köra en minut här. Herrarna kommer få varsin minut. Och upplägget är då att jag är Terry Pegula och äger Buffalo Sabres. Och de här ska söka GM-jobbet till Sabres. De ska ta över efter Kevin Adams. Har en minut på sig att pitcha så här. Okej, det här ska jag göra för att rädda klubben ur den här svackan.
Notan får börja.
Nej, jag tänkte Erik för...
Nej, men jag håller ju den här nu.
Ja, det kan du göra.
Vem ska börja?
Jag tror att du får faktiskt... Ja, vi säger Erik.
Va?
Ja. Jag känner att du är på hugget idag, Erik.
Ja.
Ja. Du har lyckats ladda om här efter Global Series. Jag trodde inte det, men jag är imponerad. Det skulle han i lårs.
Jag vaknade i morse som att man har varit på en lång fest. Och det var ju en hockeyfest i Avicii Arena. Eftersom jag inte dricker alkohol så var jag ju inte bakis på det sättet. Så okej. Vad sa vi? En minut?
En minut. Du startar och ger mig.
Där.
Jag lyssnar. Varför?
Hur Terry, laddar du? Can I take this in Swedish?
Please.
Okej. Ja, men så här är det. Vi kan inte blunda längre. Det är 14 år av missade slutspel. Det är sämst av alla lag. Och ni har testat allt. Det har varit gamla tränare, unga tränare. Men nu behöver vi testa något helt nytt och fräscht. Vem är bästa spelaren i laget? Rasmus Dahlin. Vem är näst bäst? Tage Thompson. Tage. Tage. Det låter ju som att det är en svensk. Låt oss göra en hel svensk nordisk tränarstab. Och sen bygger vi på Rasmus Dahlin, Rosén, vi har Noah Östlund. Alla de här underbara... Va? Och Pekka Luckonen i målet. En hel nordisk stab. Vi provar något helt nytt. Det kan göra att Buffalo lyfter igen. Mot slutspel med en nordisk stab. Vi bygger på...
Ja.
Det.
Bra, Erik.
Jättebra.
Då kan du få ställa om det där. Jag har inte lärt mig tekniken.
Gick till det så jävla fort?
Ja, det gjorde
fuskar det. Fuskar du eller bred på den?
Ja, jag vet inte hur den där funkar.
Förlåt.
Jag kan inte fuska om jag vill. Ja, det är lugnt. Det här är kvälls-tv. Ja. Det är det absolut inte.
Okej. Okay. Då sätter jag på en minut. Ska han få mer tid, Mattias?
Nej, det ska han absolut inte. Det här är lika för alla.
Ja, vänta då.
Fick man ju lite puls här.
Ja. Ja,
jag kände också det. Vad fan? Jag trodde först på engelska. Men det var ju...
Därför du fick
puls. Ja, du gick verkligen i karaktär där. Det skulle du ha.
Gjorde jag det?
Ja, du körde ju på engelska. Det var väl ändå... Då tog du det på allvar.
Men sen var det väl svenska?
Ja,
då ska vi se. Okej. Okay. Här då. Den här pucken är lite... Så, en minut. Klara, färdiga. Kör.
Hur ska jag börja? För mig skulle det vara ett enkelt val. Antingen går med någon med över 900 matchers erfarenhet, kapten Los Angeles King, spelat i ligan, vet vad det handlar om. Eller så går du med en målvaktstränare som vill ta över hela Norden till Buffalo. Så att därefter det så, vad är det man säger? I rest my case.
Jag vill ändå veta vad du ska göra.
Nej, Buffalo, allvarligt så här. Jag ska ju börja, vi pratar om kultur i föreningar. Istället för att titta på individuella spelare, hur man bygger stomme, spara draftval, så skulle jag säga så här. Låt oss ändra kulturen, hur vi för oss utanför isen, hur vi bygger upp den här organisationen. Kopiera, inte titta på det andra laget har byggt spelarna, utan kopiera kulturen från vinnande organisationer. Och på så sätt, där väljer man spelare efter det.
Time. Ja, det var ju övertygande såklart. Du har ju ett bra CV, Mattias. mer konkret. Jag hade en tydligare plan och jag föredrar det. När jag liksom...
Mattias, jag anställer dig direkt.
Du drar bara det här gamla att jag känner rätt folk så får jag jobbet. Och lite skämt åsido är ju den kritiken NHL får. Att det är den här gamla...
Jag gick inte den fällan.
Nej, och det är bra. Därför jag tror, tittar man, det många gånger går det ju till så att man ska kunna svara mot en styrelse, valet av personer. Och då är det jobbigt att sticka ut hakan för att få till förändring. Så att, ja, bra val av Erik.
Är du sugen på att jobba i min stab? Du är jättevälkommen. Jobba med kulturen.
Med kulturen.
Ja, för det är faktiskt jätteviktigt.
Kulturförändra.
Hörrni, vi ska inte släppa helgen helt och hållet. Vi hade ju ett väldigt härligt ögonblick när Peter Forsberg fick lämna över en gammal spak till en lirare i Pittsburgh som jag tycker vi tar och tittar på.
What do you say about this evening that you've been here in Stockholm now for 2 days, Friday and Sunday, and playing in front of these fans?
Yeah, it's been a great experience. I just want to thank everyone for coming out. It's been a great time here and amazing hospitality, so thank you so much for showing up and giving us the support that you did here for the weekend.
Is there a special relationship between you and Stockholm, Sweden?
I don't know. I've been here a couple times in a short period, but definitely enjoy the city, and it's been great being able to spend 5-6 days here and finishing off with a win. But the turnout here makes it even more special, and the energy has been incredible here this week.
What do you say about this game? You had a tough loss in Friday's game, and then you came back today 3-0 after the first period. What was the key today, as you see it?
Yeah, just trying to improve from our last one. We felt like we were on our heels, and you know, we weren't playing the game that we've been playing coming in here. So that was much more the way we need to play, and it was nice to get rewarded with 3 in the first and get a good start.
How special is it for you to see a teammate like Erik Karlsson in your team and see how he's been handling here in Stockholm?
Yeah, I mean, that's part of what makes it special is being able to share it with guys like Carl and obviously Rax being injured but still being able to be here. So it's special for them, and that's why it was so great to be able to do this.
And a lot of jerseys here with number 87, Crosby. You're very, very popular here in Stockholm and in Sweden. Just here at the sounds here, you're 38 years old and it seems like you just play for fun and that because the love of hockey. How is it possible?
Yeah, I don't know. I love it, like you said, and I think that goes a long way. But I think it helps when you show up to a full arena like this at my age after being here 17 years ago and still get this kind of reception. So that means a lot.
Sydney, last question here. I know that you like Erik Karlsson a lot, but who's your favorite Swedish hockey player all time?
I think it's the guy right behind you right there. Yeah, Peter Forsberg. Yeah.
Congrats. Good win. Good goal.
Thank you.
And I heard some rumors also that your former teammate Patrik Hörnqvist, you sent a text message to him during the summer that you want to change a stick with Peter. Explain.
Yeah, I thought that'd be cool. I think as you get older, you appreciate that kind of stuff. Playing against him was a big challenge, and I think I was -4 my first game playing against him, so I had to learn to compete, but we didn't ever, I don't think, trade sticks, so I was hoping that I might get a chance to do that sometime.
Can we do it tonight, Peter?
Yeah, I brought one with me. Of course I brought one. If Sidney Crosby wants a stick, I'll give him a stick. Yeah. Perfect. That was a good trade for me. Thanks.
What do you say about that? Can you play with that one? It's the same size as you play with, I think.
It's pretty similar, actually. It's not too big a curve, but yeah, I think I could work with this.
Thank you for everything, Sid, and have a nice journey back home, and good luck in the season, and thank you for the entertainment here.
Thanks. Thanks to everyone here. We really appreciate it. Thank you.
Mina damer och Sidney Crosby, och det här gick alltså ut till publiken i Avicii Arena, och varenda människa stannade i stort sett kvar för att höra den här legendaren lämnar Avicii Arena. Han gör det till jubel och han gör det som...
Ett fint ögonblick, guldstjärna också till Erik Granqvist, eller ut Mattias, som langade klubban där blixtsnabbt.
Ja, det var... Jag ville knappt släppa.
Nej, precis. Det där är ju en klassisk Foppa-klubban, den orangea Easton-klubban. Och den här är ju också speciell, alltså Crosbys originalklubba som han har haft med den här... alltså nästan rakt blad, alltså, inte mycket hook, väldigt kort klubba. Han har ju klubban typ under Adams äpple med skridskorna på och styv, och det här är ju trollspö liksom Foppa. De har ju båda spelat med korta klubbor, extremt tekniska och skickliga, bra på att täcka pucken, men det är ju det här det handlar om. Alltså Foppa vara förebild för Crosby. Och tänk hur många barn och ungdomar som har Crosby som förebild just nu med det sätt som han spelar ishockey och som han för sig. Så underbart att se att det här arvet går vidare, och förhoppningsvis är det många som börjar drömma om att en dag spela i NHL som tittade på TV eller satt på läktaren där Javits
Arena. Men Erik, du specialstuderar ju Peters klubben han lämnar över, någon som har en, vi är inte här klubban, Peter fick behålla den som han bytte till sig, men det här är också en Crosby-klubba. Mm. Förklara likheterna, för du var inne på det där lite där.
Ja, men likheten är att det är styva klubbor, alltså det är, flexen är 100, så det är väldigt styvt. Det är många forward nu som spelar med flex 75, alltså mycket mjukare. Så det är järnspett, väldigt styv klubba, vilket gör att det blir svårt att skjuta långt utifrån, men både Foppa och Crosby sköter ju sina skott inom 68 meter, alltså ofta väldigt nära målet. Och sen är den kort, som jag sa, under Adamsäpplet på bägge spelarna med skridskorna på. Vissa spelare nu spelar ju upp till näsan eller munnen med skridskorna på, så det är kort klubba. Och sen är det den här raka, väldigt rak, bara lite öppet blad, lite curve, mycket mindre än vad många andra spelar, och det gör att det blir lätt att hantera passningar, mottagningar både på backhand och forehand, lätt att skjuta backhand som vi vet att Crosby är extremt bra på, och sen så som sagt den här korta klubban gör att det blir lätt att gräva puckar längs sargen och ha den nära fötterna och så vidare. Så det är speciellt att två av världens bästa spelare genom tiderna har i stort sett exakt samma klubbor.
Crosby var i intervjun med Niklas inne på att han liksom inte var så bra på att göra det här i början av sin karriär och började försöka göra det i slutet av den. Har du gjort någon sån här klubbyte, Mattias, som du är glad i efterhand att du passade på att göra?
Klubbyten?
Ja, inte organisationsbyte utan redskaps...
Utan för mig, jag kom in i den eran där man gick från träklubbor. Mm. Mm. Så där var jag väl glad. Så sen blev det då aluminiumskaft, träblad. Mm. Så blev det då...
Du limmar på.
Ja, men jag tänker om du har fått någon spelaresklubba som du har så här... Ja, men jag är glad.
Utan, jag känner ju igen lite, om man säger... Jag kom ju då skolad i Sverige. Jag hade ju en bra mycket längre klubba när jag åkte över första året. Där de sa att den här måste vi kapa ner. Utan du får alldeles för hög armbåge i de här sargduellerna. De kommer tackla om kulde. Du måste kunna ha pucken mycket närmare fötterna. Snabba beslut. Så att jag tänker också på spelstilen. Både Peter Forsberg och Sidney Crosby handlar ju mycket om att använda sin kropp för att skydda puck. Mm. Vi ser offensiva tacklingar. Och då är ju en viktig sak är att kunna ha pucken ganska nära din tyngdpunkt, nära fötterna, så att du kan lura in folk nära där de använder kroppen istället för att med långa klubbor visa upp och locka folk. Så att jag förstår varför de gjorde det, och sen blir bara pinsamt om vi ska jämföra mina klubbyten med
Peter Forsberg. Håll inga hemma i garaget. Håll inga coola hemma. Förutom Rob Blake.
Ja, jo, men jag har ett fåtal klubbor, och en som är, det är min gamla coach Larry Robinsons klubba. Oh. Mm. När det gäller att hans curve då var ungefär som Sidney Crosby. Väldigt lite, så han kunde snabbt leverera passningar lika bra på sin backhand som forehand. Men det är ju en gammal träklubba med ett väldigt styvt skaft. För Larry Robinson var ju strax under 2 meter. Så att för att skjuta på den tiden, då behövde du ett styvt skaft.
Mm. Häftigt. När vi pratar om Crosby, sina stjärnor. Jag satt och funderade på det här. Erik, du och jag ska göra Buffalo Carolina på söndag. Det blir väldigt kul klockan 7 där. Och Carolina är ett lag som har varit uppe i toppen i flera år och vunnit mycket grundseriematcher. De har ju högst poängprocent i hela NHL sen Brindle Moore blev coach. Mm. I alla fall senast jag kollade upp det där. Men de har också alltid fått kritik för att de saknar de här riktiga matchvinnarna. Jag kollar lite snabbt här. Sebastian Aho delade 34 poäng i ligan i fjol. Seth Jarvis delade 54. Jacob Slavin 8 i Norrisomröstning. De har ju väldigt bra spelare, men inga toppspelare. Och nu ser man Crosby som vunnit 3 Stanley Cup här. Och min fråga som jag har till er är, hur bra toppspelare behöver man för att vinna Stanley Cup? Kan man liksom, kan Carolina vinna utan att ha en forward som kanske ens är topp 15, topp 20 i ligan?
Ja, jag ska väl säga så här. Jag vill tro det. Men det har ju bevisat sig väldigt svårt. Men jag gillar ju samtidigt när du nämner de här namnen då. Aha, nu har de Ehlers. Mm. Vad heter han? Svechnikov,
ja. Mm.
Det här, vi pratar ändå om toppspelare. De har ju många säsonger i rad haft en väldigt bra backbesättning. Och bredden har ju varit deras styrka till att det spelar ingen roll vilket backpar som kommer ut där. De kan möta motståndarnas toppspelare. Och jag måste säga, man samlar inte ihop det där poängsnittet genom tur när det har pågått så många år. Och det handlar om att få ihop 4 vinster i varje runda. Och någonstans vill jag verkligen tro att jag tror Carolina kan lyckas med
det. Det är jättebra fråga det där. Och jag blickade tillbaka till lönetaket 05-06 infördes. Och man kan väl säga att när Carolina vann 06, då var det ju ett lag. Brindamore var ju kaptenen och stjärna. Men det var ju liksom en lagmaskin som lyckades vinna. Och hade Cam Ward och rookien i målet som var jättebra. Och sen St. Louis 2019 kan man ju säga. De gick från sist i ligan vid nyår. Blev en lagmaskin till slut. Och ja, de hade O'Reilly och de hade några Tarasenko och några sådana. Men de hade också en rookie-mål i Binnington som spelade jättebra. De vann. Det är 2 exempel på att det går, tycker jag. Men annars när man tittar på Florida, då har de där superspetsarna med Barkov i spetsen. Och även när Vegas vann tänkte jag, det var ju en lagmaskin. Jo, men de hade Jack Eichel och de hade en del toppspelare, så jag hoppas att det går, men sannolikheten är ju inte hög om vi blickar senaste 20 år tillbaka.
Nej, precis, och det känns på ett sätt, och Mattias, kanske du kan svara på, men som att klubban har blivit bättre på att maximera toppspelarna. Jag tänker, du nämner Clara 06, ett jättebra exempel på det här, men då var det ny liga, nya regler, ja. Och jag tror inte att många GMs hade anpassat sig till hur man bygger lagen. Coacherna kanske hade anpassat sig till hur man använder spelarna i den här nya hockeyn. Så att min känsla är att vi ser på Carolina som de har tagit sig till 2 konferensfinaler och blivit svepta i båda. Att det känns som att de här Askungesagorna, det kan bli tufft alltså.
Jag håller med, och det är därför jag säger att jag vill tro på det här. För att jag gillar ju hela idén bakom det. Och de har ju samlat ihop de här poängen som de gör. Det är ju inte via tur, utan lagmaskinen fungerar. Men är det tillräckligt? Och Erik var inne på det, senaste 20 åren bevisar ju motsatsen. Så att... Men det här är ett bra hockeylag.
Det är det. Ursäkta jag avbryter, men längst bak också om Andersen, den store dansken, kan hålla sig skadefri. Och Kochetkov kan komma in och sprattla lite grann. Då är det ju möjligt. Men det krävs ju något extra. Vi såg Mjällby som vann allsvenskan för fotboll. Leicester som vann Premier League för några år sedan. Så det går ju. Men det är ju extremt svårt. Du behöver ju något så här russin i kakan som kan göra skillnad.
På tal om russin i kakan så frågade Filip Forsberg här under helgen hur han skulle ställa upp en svensk powerplay-formation. Oj. I Four Nations med sig själv.
Med sig själv?
Ja, jag gjorde snällt. Du är med den, så att han inte behövde vara ödmjuk. Men det var han inte, för han sa att jag ska spela till vänster och sen vill han ha Erik Karlsson på point, Lucas Raymond i bumpern, William Nylander till höger, och så var det Landeskog, vill jag säga. Inte Eriksson Ek, det var Landeskog. Den blev jag osäker på. Men, som han sa, det är perfekt. Då har vi Reiter som passar ut till vänster till mig. Bumpern passar ut till vänster till mig. Nylander passar till mig. Och så har du en leftare nere på avlastning som kan spela rätt genom boxen. Så det blir mycket avslut för Forsberg. Ja. Så det var ju väldigt smart av Filip där. Mm. Så han får göra lite mål i OS, tänkte han. Men jag är ju såklart nyfiken på hur ni skulle ställa upp ett svenskt powerplay. För att min tes är så här, att vi har ju haft ganska jämna powerplay-formationer och vi kan ställa upp 2 bra powerplay-formationer, men att de kanske borde våga gå på en och ge dem tid att växa in i det. Okej, ni är våran, även fast om ni har rating 97 så har andra formationer rating 94. Mm. Men vi måste ändå välja en så att de ska få tid att komma in i det här. Så att om ni måste ställa upp en liksom, det här är de vi ska gå med. Och de ska få spela
den första formationen.
De ska starta varje PP. De får spela tills de är trötta. Bam, så blir det en 20 om de har lite många avblåsningar.
Mm. Ska vi ta en tavla och skriva på? Eller vad?
Hemskt gärna. Och då ska du hålla den åt det hållet. Det här är ju den moderna eran. Sociala medier kompatibelt. Då är det på telefoner.
Okej, så ja.
Så kan du få rita lite där om du har en penna.
Vi får säga så här. Vi pratar om hur svårt det är att ta ut hela truppen. Och att ta ut...
Eller jag kan ju till och med rita. Du har så mycket papper. Om du har en torspenna åt mig.
Jo.
Du är ju så förberedd, Erik.
Det enda jag kan säga säkert, Leo Karlsson ska styra. Han har gjort flest poäng av... Han har gjort 9 poäng hittills och han är i toppen. Så Leo styr.
Okej. Okay. Är du med på det, Mattias?
Nej, jag tycker att just styra... Jag gillar ju Leo med sin storlek och rörlighet. En mer styrande spelare kan vara lite mer stationär och röra sig intensivt på ett område. Där skulle jag välja William Nylander.
Alltså skulle du på offsidan?
Nej, om vi väljer sida, det är inte det. Men när vi pratar om som ska styra powerplay, ett CA är mer som en rörlig som kan hålla in, locka ut. Leo, fantastiskt, men det här att stå länge med puck. För mig är Leo mer rörelse, få puck, få tillbaka. Ett rörligt powerplay, Leo utmärkt. Om det är mer stationärt, den som ska vara så kallade dosan fördelad, då ser jag William.
Och jag vill, alltså, för att förtydliga, jag vill ju se rörlighet, men den första spelaren jag tar ut i powerplay är Leo Karlsson. Och där ser jag gärna att han och Nylander cyklar.
Tror du det kommer bli svårt att ta ut det här? Vi kör med Leo Karlsson.
Leo Karlsson i högra cirkeln, bra. Och så jobbar vi vidare.
Ja, alltså vi skriver upp lite namn. Framför mål, ska vi ha Eriksson Ek eller Gabriel Landeskog där, eller Elias Lindholm?
Jag tycker liksom, en av de bästa valen var att ta med Landeskog till det här Tre Kronor. Men jag skulle sätta Eriksson Ek, därför det handlar ju samtidigt där Gabriel är just nu. Jag tror han är väldigt införstådd vad han är, vilken roll han kommer spela. Eriksson Ek, mer till vardags, är van i den här i en första. Så jag skulle ta Eriksson Ek.
Ja, det hade jag också gjort i första PP. Sen hade
skönt.
Landeskog. Ja, skönt. Vi går vidare. På toppen då. Här finns ju Hedman, Dahlin, Erik Karlsson. Mm. Och här är ju en smaksak egentligen. Det är ju tre extremt skickliga. Vill man ha en högerfattare eller vänsterfattad? Mitt val just nu i första PP skulle vara Hedman.
Men jag kan hålla med dig. Ta Hedman i...
Mm. Det blir ju bättre. I Four Nations så hade de ju Nylander på högra cirkeln och Viktor på point. Mm. Det är en liten avig passning med leftare ner till högra cirkeln. Right. Det blir liksom inget direkt skott. Nej. Det tyckte gillade inte jag. Men det slipper vi om vi har Karlsson på
höger. Och Hedman är ju van att ha Kucherov som leftare där. Vem vill vi ha där borta? Vill vi ha Nylander eller vill du ha...
Nu börjar det bli svårt.
Nu börjar det bli svårt. Bortre. Vill du ha Nylander? Vill vi ha Raymond som är väldigt duktig där? Vill du ha Zibanejad? Vem vill vi ha där i bortre cirkeln?
Jag skulle välja William där.
I första PP:t, alltså för mig står det mellan Raymond och Nylander.
Och nu frågar du vad jag vill.
Jo. Ja, men jag frågar för mig. Okej. Du vill Nylander.
Men
vi kör Nylander till att börja med där. Mm.
Och då är det bumpen kvar.
Och här är det då. Ska man ha Filip Forsberg? Ska man ha Bratt? Ska man ha Kempe? Ska man ha Mika som bumper? Vem är... Forsberg är ju van att spela som bumper där nu i Nashville.
Och det här är ju lite faktiskt, jag skulle vilja ha, man ofta en hög bumper där, vi har Eriksson Ek framför. Jag skulle vilja ha Raymond i den positionen. Och det är för att i ett rörligt powerplay så tycker jag det är viktigt att kunna byta positioner. Och då tänker jag framförallt Karlsson med Raymond.
Mm. Och jag köper det, för jag var inne och kollade på, Raymond gör ju mycket fler poäng i powerplay nu än Forsberg. Forsberg saknar Josi där i Nashville och en bra playmaker, så Raymond har ett enormt självförtroende i den spelformen. Så att det här är första PP från Nordström, Granqvist, Lindqvist i OS.
Där! Okej. Ja, men bra jobbat hörni. Det är inte lätt. Den här är ju jättesvår. Alltså. Ja. Där har de... Ni tyckte det var huvudvärk att ta ut Marcus Johansson i vara lika var i truppen, men det här PP blir jobbigt.
Får jag ge en passus också? Att sätta ihop ett andra PP som kommer ju vara högkaratigt också. Och sen att första PP är ute in 60-70 sekunder och sen byter så man inte hänger ute genom 50 och sådär. Utan gör saker intensivt, skottmentalitet och sen blir det inte mål. Byt efter en minut så kommer andra PP in. Då blir det... ruskigt svårt för motståndarna också.
Och sen måste man ändå flagga för, vi ritar alltid upp hur PP ska vara i anfallszon, och vi såg senaste helgen en sån stor av den här 2 minuter som du oftast får ett powerplay, det är att ta sig in i zon. Där ska läggas lika mycket tid på hur tar vi oss in i anfallszonen för att trötta försvarare, underlätta jobbet så mycket för en powerplay. Så att inspelet i anfallszon lika viktigt som uppställningen.
Och jag tjatade under hockey-VM, jag tyckte det var konstigt att de inte tränade powerplay när de fick in så mycket nya spelare de sista dagarna. Och tittar man på de bästa lagen, Pittsburgh la jättemycket tid på sitt powerplay under lördagens träning, så det är också en grej. Lägg tid. Vi såg under Four Nations Kanada träna mycket på sitt powerplay, både tillsammans med alla, men även efteråt att de stod och nötte på positionerna. Så tid både på inspelsträning och på vad som händer i zonen, och så attackmentalitet, då kan det bli riktigt roligt i OS.
Mm. Riktigt roligt var det också att prata med Sidney Crosby. Jag har ingen övergång här. Om de bästa svenska exportvarorna. Han fick svettas lite, den goda 87an.
That's by far the hardest one.
We're going to do a winner stays on. You know that game. I'm going to say two things.
Oh, okay.
It's going to be Swedish exports.
Okay.
IKEA or Spotify?
Spotify.
Spotify or ABBA?
Spotify.
Spotify or Avicii?
That's a tough one. I'll go Avicii.
Avicii or Absolute Vodka?
Avicii.
Avicii or Peter Forsberg?
Forsberg.
Forsberg or Meatballs?
Forsberg.
Forsberg or Skagen?
Oh, man. That's by far the hardest one.
This is the final one, though. This is final boss, so...
I'll go to Peter on that one.
Oh, you give him that?
Yeah.
That's too nice.
Yeah.
Too
nice of you.
Ja. Skagen har fått mycket reklam den här helgen nu.
Ja, det är Crosbys favorit här i Sverige, förutom Forsberg då. Ja. Vad hade ni valt? Bästa svenska exporten? Nu går Skagen före Peter.
Ja, Tor Skagen. Forsberg är all ära, men Tor Skagen.
Ja, det är lite bra, för det är ett individuellt hantverk. Så den kan ju, och att det inte är ett varumärke på det sättet. Så. Skagen var ett bra val.
Är du bra på Tor Skagen hemma, du?
Jag har ett par alternativ som jag har snott från goda recept. Så att, ja, jag kan göra en Tor Skagen.
Mm, gott.
Härligt. Ni ska få göra en liten sån här lek också, tänkte jag. Inte samma. Jag kommer att säga en spelare här. Mm-hmm. Och sen ska ni bara vara tysta tills jag säger en spelare som är bättre än den här spelaren. Det kan ju alltså vara olika för er. Och då är det inte såklart här och nu, för det kommer många pensionerade spelare. Och de aktiva spelarna, då tänker vi helheten och liksom deras peak och allt sånt där.
Jag funderar nu, för du är expert på att göra såna grejer, och sen är helt olika kategorier spelare.
Ja, men det här är bara forward faktiskt.
Är det det?
Det är en forward. Det är så här. Nathan MacKinnon har ju börjat den här säsongen ruggigt bra. 33 poäng på 19 matcher. Går mot sin första poängliga seger så här långt i alla fall. Och det är sjukt att säga att han inte har vunnit poängligan. Och då fick det mig att fundera på hur man sätter in honom i historisk kontext. Och vi ska ta den diskussionen efter jag har rabblat lite namn här. Så ser vi när ni säger stopp. Jag börjar så här. Nathan MacKinnon är spelare X bättre än honom. Henrik Serin. Martin St. Louis. Patrick Kane. Anze Kopitar. Pavel Bure. Jerome Ginlow. Brett Hull. Joe Thornton. Eric Lindros. Evgeni Malkin. Sergej Fedorov. Peter Forsberg.
Stopp.
Det får nog bli ett stopp.
Ni stoppar båda på Peter.
På Peter, därför det...
Han klarar sig längre än jag trodde här.
Ja, alltså. Jag vet. Jag var så nära att säga stopp på några där, men...
Ja. Mm. Ja, den innan, Fedorov.
Ja.
Som jag har en enorm respekt
för. Med vita skridskor.
Ja, men spelat mycket mot, så att... MacKinnon däremot, så just nu håller jag ju högre än McDavid.
Gör
han just nu på det sättet han spelar för hela laget över hela isen, så att det är svårt när nu den bästa spelaren i NHL i mina ögon just nu, som har då allt han redan har gjort, han visar att han har kapacitet att driva ett lag och vinna en Stanley Cup, så att nej, jag håller han väldigt högt.
Men den som förvånar mig att ni båda var tysta på var Malkin.
Ja. Det, jag tänkte tillbaka när han var som bäst, Malkin, i sin prime, när han vann Conn Smythe, alltså när han alltså dominerade. Han kunde ju vara så dominant, lite som Peter Forsberg också, bara tar över matcherna totalt. Men då slog det mig, ja, det gör ju MacKinnon också. Tar över matcherna
sen
totalt.
Sen är en som för Malkin sticker ut, jag tycker han har kvällar när han inte är där.
Mm.
Och det är MacKinnon, han har hög arbetskapacitet, så han känner att de kvällarna han inte bidrar med poäng, så gör han någonting. Han tar så mycket uppmärksamhet. Malkin är ju, som när han absolut har de bästa kvällarna, då är det ju få som kan tävla med han. Man kan försvinna bort. Mm. Både kroppsspråk, som inte skickar de bästa signalerna till laget heller.
Och så MacKinnons karaktär. Jag läste några rookies sa nu, där nykomlare i Colorado, att MacKinnon kommer liksom att bry sig om vad de käkar innan match, att det var någon som käkade någon macka med någon marmelad på det. Nej, 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 det är inte bra. Du ska ta det här så att din energi håller hela matchen. Så han bryr sig ju för lagets skull. Så han, den kvaliteten har ju han som... Det känns Malkin lite som en mer happy-go-lucky kille på det sättet. Så, nej, McKinnon, vilken extrem spelare han är. Frågan är om han kommer vinna fler Stanley Cup. Jag har tippat Colorado. Vad tror du? Tror de går hela vägen?
Jag tippar att de skulle vinna grundserien, men så att Vegas tar det.
Okej.
Men om vi ska placera in McKinnon i, vi säger 2000-talet då. Du har Crosby och Ovechkin såklart. Nu tog ju de före Malkin och Kane, så det är väl kanske de som är närmast annars. Men så har du McDavid som inte tog här. Du har en Kucherov, du har en Makar. Här och nu, 2000-talet. Hur högt håller vi Nathan McKinnon?
Jag håller han lika högt. De namnen du nämnde, så för mig Ovechkin är ju en helt fantastisk bedrift, men en väldigt specialist. När vi pratar McKinnon över hela isen, om det är en forward jag skulle välja i de här situationerna, skulle jag välja en framspelare, skulle jag ta Kucherov. Är det en avslutare, skulle jag ta Ovechkin. Men om det handlar om att fördela istid av de här, vem vill du ska spela 22 minuter för ditt lag kväll in och kväll ut, då vet jag inte vem jag håller högre än McKinnon.
Vem har McKinnon som idol? Den här Sidney Crosby. På del av den karaktären och den göra allt för att vinna och förbereda sig för att vinna. Var noggrann med allt från fys till vad man äter till man återhämtar sig. Allting, hur man tränar. Och på det sättet är han är ju den förebilden nu som för fanan vidare. Men Crosby är fortfarande nummer ett ju. Med allt vad han har vunnit.
Ja, det blir svårt för McKinnon. Ja. Men när vi pratar om det här med att vinna, så kommer vi osökt in på ett lag som inte har gjort det så mycket som de har velat. Och det är Toronto. För nu har det kommit lite panikrubriker där de har förlorat mycket, haft lite skador. Och är faktiskt nere i botten i öst, även om det är väldigt jämnt där. Hur oroliga ska Maple Leafs-fans vara för att de kommer att... Inte bara den här säsongen, men att den här eran kanske slutar utan en Stanley Cup. Många tror att det skulle bli det med all talang de har haft.
Ja, jag tror de ska vara väldigt oroliga. Därför det går ju inte i rätt riktning. Och man har ju inte sett heller med den här gruppen att det byggs där det är ett lag.
Kulturen.
Tittar man på ett lag, hur gruppen ter sig och hur de spelar matcherna, att man säger här är någonting stort på gång. Du har spelare som är längre ner i lönelistan som vågar pusha, utmana toppbetalda, och de toppbetalda som ska stå för poäng får den stöttningen av den här, inte yngre, men lägre rankade gruppen. Allt det här, bitarna har inte fallit på plats, och då är vi inne på det Erik nämner, och det är kulturen där, undrar man. Hur är kulturen i Toronto när det gäller att det här att vinna det måste betyda allt?
Vad tror du, Erik?
Nej, det är definitivt. Vi satt och hyllade McKinnon och så kommer Landeskog tillbaka. Då blir det yin och yang. De har extremt driv på att skapa en kultur där man gör allting för att vinna. Och det känns inte som att det är där. De ledande spelarna där med Matthews i spetsen, kaptenen, men även Nylander. Nylander individuellt sett är ju jätteduktig och bidrar enormt mycket på isen. Men han är ju en sån spelare som blir vinnare med ett lag när Henke Lundqvist och Niklas Bäckström och den typen av spelare, som när de vann VM 2017. Då kan Nylander vara den här jokern i bakgrunden. Men det är inte han som driver laget i omklädningsrummet som Henke och den typen av karaktärer gör, som McKinnon och Landeskog gör. Och då är man beroende av att Matthews ska ta den. Men det känns inte som att Matthews egentligen är en kapten man ska, alltså det känns. Och då Tavares då, ja, han är ju en karaktär och var tidigare kapten, men det är han inte längre. Och det är något som absolut inte känns bra där i Toronto. Och det, jag håller med om att det är någonting med kulturen och karaktären. Och nu, de har förlorat 5 raka matcher. De har problem på målvaktssidan. Josef Wall var skadad länge i början. Så kom han tillbaka. Nu är Stålard skadad. Så det vacklar ju. Och det är väldigt bekymmersamt. De är långt ifrån en slutspelsplats just nu. Och tappade Marner också. Och när Marner försvann, oj, jäklar vad den killen betyder mycket för vårt lag. Så mycket frågetecken som vi ska följa där i Maple Leafs.
Nu, det är ju svårt för oss att veta vad som händer i omklädningsrummet. Men om vi kollar på det som händer på isen, så tänker jag att toppspelare de har nu i Riley, Tavares, Matthews, Nylander spelar ju alla ganska polerat. Och det behöver inte vara något fel. Vi ser ju Florida som har två raka med Alexander Barkov som sin bästa spelare. Och han är ju absolut inte en rivig, grisig spelare. Men tror att det funkar att vinna om ingen av dina toppspelare har den där udden som till exempel Matthew Tkachuk då, om vi tar Florida som exempel.
Bennett.
Har precis, och Bennett som också har vuxit ut i en toppspelare.
Marshawn.
Ja, precis. Och vi har ju sett det i andra lag. Vi nämnde St. Louis här, var ju det typen av lag. Tampa hade ju sin energikedja. Att det liksom funnits en rivighet längre i hierarkin. Men behöver de att, så här, min grej som jag säger, jag har aldrig sett Matthews ta över en slutspelsmatch, alltså dominera som Draisaitl kan göra och vara så här grinig och
jag tror inte att du behöver ha det bland den här topp fyra i laget, men laget måste ha det som gör att en Matthews kan ta sig kanske lite friheter för att veta att vi som lag, jag kommer ha två, tre killar som kommer köra igenom väggar och motståndare för att vi ska backa upp, att jag ska få göra lite mer utrymme och göra det jag är bäst på. Så att jag tror inte att topp, de fyra spelare du nämnde, behövde spela en grisare hockey. Men det finns en avsaknad av den typ av spelare i Toronto. Men det är ju lagen efter Floridas framgång här. Man söker ju med lampa och lykta efter vem är vår nästa Bennett. Hur hittar vi den här typ av karaktär och spelare som representerar den spelformen.
Hörrni, vi har gott om hockey här framöver på Viaplay. I helgen så har vi Detroit Columbus klockan 7 på lördag kommer jag göra där, på tal om Lucas Raymond. Kul att följa honom där och alla andra svenskar. Och sen är det Bandit-matchen 9:30 med sheriffen Richie Puss som kör Islanders mot St. Louis med Matthew Schaefer. Fenomenet som ni gärna ska kolla på. Och också den givne OS-spelaren Emil Heinemann. Och sen ska du göra Buffalo Carolina klockan 7 på söndag. Det blir kul.
Ja, det blir jättekul. Buffalo nu som har anställt mig som GM. Nej, det har de inte. Det var du. Men jo, men att se Rasmus Dahlin, se Isak Rosén, se Noah Östlund, och Buffalo har ju flera svenskar som är tongivande och njuta av det. Mot Carolinas lagmaskin som får se om de kan vinna Stanley Cup framåt våren. Det är frågetecken. Men vi börjar njuta av helgens NHL-hockey och sen är det en massa annat också.
Precis, och då får Mattias då svara gällande Detroit där. Är det ett slutspelslag som vi får se på lördag?
Jag tror Detroit tar sig till slutspel i år och det är en viktigt steg för deras utveckling. Jag tycker de ser bra ut.
Vi har också Champions Hockey League här på Viaplay imorgon. Samtliga tre svenska lag är igång. Frölunda har 3-1 på Grenoble. Luleå starka 6-1 mot Cometa Brno. Men Brynäs 1-2 underläge och de ska ner till Bern, schweiziska storklubben, och försöka hämta upp det. Det är ju hemma och borta totalen som gäller där. Och så har vi också Sverige-Slovenien imorgon om man vill kolla på fotboll utöver hockeyn. Och sen har vi också på onsdag Urspår, nya skidprogrammet. De kommer att funka så här. Men då är det Jonas Karlsson, Johanna Ojala. Du får vara Ojala, hon är ju musikal.
Ja, jag älskar att vara Ojala.
Hon är ju... Och så har vi också nästorn Johan Olsson som är deras Mattias Nordström. Ja. Som ska sitta och berätta att det var bättre förr. Och så kommer Ludvig Svan också vara med där.
Tror Ojala med sig några skidor och stavar? Jag hoppas det.
Ja, det hoppas jag också. Jag tror att Ludvig kommer ha kammat benan på ett fint vis i alla fall. Det var allt vi hade. Vi har ett nytt Godmorgon NHL också på torsdag. Det är värst vad mycket vi har att bjuda på.
Ja, men sport, hockey, musik, livet leker.
Ja, det gör ju det. Och det ska leka vidare för oss och det ska lika vidare för er som har tittat. Tack Erik, tack Mattias.
Tack.
Och framförallt ett stort varmt tack till ni som har tittat på oss idag från alla vi som har jobbat med det här.